En gång om året åtminstone så brukar vi bjuda P2-lyssnarna på en P2-fågel som definitivt inte hör till de vanliga. Och det här, Sten, är för mig en totalt obekant liten fågel. Var har du hittat denna sångare?
Den här hittade jag efter visst letande i trakten av Kuusamo.
Då är du långt uppe i nordöstra Finland.
Ja, precis. Inte långt ifrån polcirkeln och på gränsen in till, som det på den tiden var, Sovjetunionen, för en som nu är Ryssland.
Den tiden, när spelar du in
det? Ja, det kan ha varit, det är snart 20 år sedan tror jag utan vidare. Ja, det är mer än så, 30 år sedan.
Jag tycker vi ska påminna lyssnarna om att alla P2-fåglar som presenteras är inspelade av Sten i egen person och ute i fält under många år. Du började på 50-talet.
Ja, 50-talet var det började. Men det är ganska egendomligt, och det har jag kanske sagt tidigare, att ljuden för mig, och jag tror för de flesta människor, är mer, väcker mer minnen än bilden. Så när vi spelar den här dvärgsparven där uppifrån så ser jag riktigt hur det ser ut. Det kan hända att fantasin spelar mig ett spratt. Minnet spelar ju spratt när man blir äldre, vet du. Man tror sig komma ihåg mycket mer.
Ja, men beskriv din minnesbild så får vi lite kunskap om vilken
biotop. Ja, jag kan berätta hur det gick till. För det var en ornitolog som sa det, att du ska åka ut med den vägen som går där och där över en myr. Och sen ska du traska över myren ett par hundra meter. Då kommer du till en telefonledning. Och på telefonledningen så stod det någonting på 234. Jag kommer inte ihåg siffran, jag kommer ihåg fågel bättre.
Ja.
Och där vid den stolpen så sitter en dvärgsparv. Och lydig som man är när man möter kloka ornitologer, så gör man precis som de säger. Och så mycket riktigt så sitter en dvärgsparv och sjunger. För det är ju så i vår natur att fåglarna som har slagit ner och bildat revir, de är väldigt trogna. Som man kan beskriva på det sättet. I eken vid vägkröken strax söder om S i Sörby på kartan, där sitter en lundsångare och sjunger. Och det stämmer faktiskt under ganska lång tid efter det att man har hört det. Och det kan till och med vara så att den kommer tillbaka igen. Men den där med myren, i Finland och skogstrakterna så bryts det upp emellanåt med myrmark och enstaka små tallar som kämpar med vattnet i fötterna, vet du, i tallrötterna, inte kommer särskilt långt. Det ser ganska enahanda ut, men det innehåller också fåglar, och då gäller det att veta ungefär hur det ska se ut där den där fågeln som man letar efter ska trivas. Alltså miljön för reviret spelar en väldigt stor roll.
Mm.
Och det är nog det som gör att de som är duktiga ornitologer, de vet vad de ska leta efter den och den fågelarten.
Det är nog en bra utgångspunkt.
Ja, visst är det.
Och här kan man läsa i den nyaste fågelboken, Fågelguiden, att den vill ha gläntor och öppen barrskog med inslag av björk och vide, men även i fjällbjörkskog. Det är en taiga-fågel.
Ja, den är ju vanlig när man kommer då kanske en 50-60 mil österut ifrån den här trakten där jag var. I Arkhangelsk till exempel, det uppges i litteraturen att där är den vanlig. Ja. Och sen tunnar det ut. Vi har en hel rad fåglar som har en utbredning i norra Eurasien, men som tunnar ut när man kommer till närmare Atlanten här i våra trakter i Sverige.
Mm.
Det finns flera, blåskärten har vi ju talat om i tidigare sammanhang, en sån här fågel som finns i hela Asien men som tunnar ut här.
Och gyllensparven kanske någon minns att vi har
gyllensparven
haft.
Likadant.
Ja.
Den ger halt vid Finska viken och Bottenviken, finns bara några enstaka gånger. Och du säger det att man har inte så stor möjlighet att träffa den, och det gäller väl framförallt på våren, för på höstflyttningen så kan det faktiskt hända att den drar ner över Sverige. Och då är det ju viktigt att veta hur den ser ut. Det är en sån här liten sparv, den står ju ganska sent i fågelsystematiken tillsammans med gulsparv och kornsparv.
Den är släktet Emberiza, och dit hör ju många kända sparvar, gulsparven, sävsparven.
Just det.
Är de som de flesta har sett.
Och ska man jämföra med någon av de här så är det väl sävsparven. Man talar om att den ser ut som en liten säv. en liten sävsparv, den här dvärgsparven.
Samtidigt är ju fåglars namn ofta lite vilseledande. Dvärg, då tänker man något väldigt litet.
Ja.
Så förfärligt liten är den inte. Sävsparven är 14-15 cm, dvärgsparven 12-13 cm.
Ja, det ser man knappast ut i naturen. Ja. Även om man kan se dvärgsparven ganska nära, den är på flyttning. Den är inte särskilt rädd utav sig då. Det är ofta så med de här fåglarna uppe i nordliga trakterna, att de har inte mött så mycket människor och blivit rädda för människan.
Men du har rätt, om man tittar på bilder så visst påminner den med den lite strimmiga teckningen på kroppen om sävsparven. Den har dock inte sävsparvhanens svarta huvud.
Nej.
Men sävsparven, vi kan lyssna på hur sävsparven sjunger. Det finns en viss släktskap.
Jag tror man kan höra släktskapen.
Det här är ju en ganska vanlig liten strof som man hör i närheten av sjöar och vattendrag.
Ja, sävsparven har ju en tudelad utbredning också. Dels längst norrut och sen så finns det vanligt när man kommer lite sydligare.
Mm. Men nu är det ju inte något fusk från vår sida. Vi har sagt att det ska vara svenska fåglar trots allt. Och häckning av dvärgsparv förekommer i vårt land. Det första vet jag att det var i Vittangijärvi 1952 var första fyndet. Och sen gör man väl sannolikt varje år fynd av häckande dvärgsparv.
Ja, vilket nog är ett resultat av alla duktiga ornitologer som strövar omkring i våra dagar på ett helt annat sätt än förr. Jag sa om sevsparven, den där tudelade utbredningen, men jag menar att den håller till både i södra Sveriges vasstrakter, ja, ja, lika väl som uppe i Nordsveriges myrmarker. Den finns faktiskt över hela landet, sevsparven. Men bergsparven är bara längst upp i norr.
Ja. Och jo visst, som du säger, det finns så många fältornitologer nu för tiden. Dessutom är det ju ganska stora områden att söka igenom. Så att sannolikheten är väl ganska stor att det finns fler dvärgsparvar.
Ja, och det är också en sak som är mycket utmärkande för de nordliga trakterna. Man tror att det ska vara så gott om fåglar.
Mm.
Men det är stora ytor och fåglarna sitter glest. Och det är på flyttningen när de drar ner över Sverige som man tycker det är ofantliga mängder av bergfinkar till exempel. Då ser man dem koncentrerat, men är de utspridda på de här markerna, hela Nordkalotten är ju oändliga områden.
Ja.
Då blir det långt mellan de olika fågelparen.
Vad lever dvärgsparven av? Ja, det är väl som alla sparvar, frön.
Du kan titta på näbben så ger det en anvisning om det. Han har en sån här stor, riktig, kraftig näbb. Som antyder det, men som också de flesta sparvar så föder de gärna upp ungarna på lite mer lättsmält mat.
Mm.
Insekter och sånt, och det finns ju också gott om i nordliga trakter, myggor och insekter.
Men det tyder på att det här är en flyttfågel.
Absolut,
och vi befinner oss i den yttersta gränsen av utbredningsområdet. Det är långt bort förmodligen till övervintringsmarkerna.
Och den vanligaste flyttningen över den stora mängden, den går ju över Asien naturligtvis ner till sydliga länder för att kunna få födan så det räcker.
Det är alltså avsevärda sträckor som en sån här liten sparv till rygga lägger. Från Vittangijärvi ner till, ja vad ska vi säga, Sydostasien.
Ja, det är nog tvärs över hela, över en hel kontinent som de måste dra för att kunna överleva.
Mm.
Men det tyder också på en annan sak, att det är ont om plats på vår jord för de rätta arterna. De har hittat sina nischer överallt och befolkat alla delar.
Mm.
Ifrån Antarktis pingviner upp till de kärva trakterna här i norr, som det ju kan bli när det är dåligt väder. Men de har glädjen av en lång och härlig sommar. Jag menar då per dygn, för det är 24 timmars ljus som de har på sig att föda upp sina ungar.
Och då sjunger dvärgsparven liksom den gör för oss den här månaden i P2.